Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
Samma. Jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt det till Goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså sådana plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja,
ja. Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Hej och välkomna till Inte din morsa.
Summer edition 2.
Ja, men hur gick det med din skriva grej?
Nej, men grejen,
Hässelby slott, att åka iväg på så här 3 dagar och jobba. Fy fan vad härligt.
Du vet, det där är ju det bästa sättet. För det är ju som när du och jag också åker iväg, de få gånger vi åkt utan barn. Jävlar vad vi smäller på. Och det är också som att det blir, allting blir så tydligt när liksom barnsnattret eller manssnattret inte är närvarande. Och det tänkte jag på när jag var på min hemliga vacation då, på andra sidan jordklotet. När jag blev så orolig i min hjärna att det var så tyst. För att jag hade ingen telefon på, vad det nu var, 12 dagar eller någonting. Att jag tänkte så här, jag saknar det. Ett, jag saknar inte ett skit. Två, jag fattar att människan lever under svår press och stress i det moderna samhället. Och att man också som mamma ofta är någon liksom allsmäktig fråge, liksom promotor. Det är så här, vet du vad vaxet är? Vet du, att det är så många gånger som barn och män och liknande stör ens energier för grejer som tar en sekund för dem. Och det blir också så tydligt att så här, jag, det kommer ta det kommer ta jävligt lång tid innan en man, de får sätta sin fot innanför mitt hem, men sen får de också gå därifrån. Att ha barn och nya män och liksom försöka så här, vara i mitten där och se till att alla mår bra. Och inte mer gnäll. Jag kommer aldrig mer kunna ha en gnällig man. Nej, jag menar inte att, alltså, jag bara orkar inte med missnöjen och mer. Det är så här, vi går denna korta stund på jorden och det måste vi fan visa tacksamhet för. Alltså. För varenda dag är ju ett litet mirakel. Det är helt sjukt. Men om man hela tiden ska fastna i något missnöje och jag fattar att det har med gener att göra och liksom läget just då. Men det finns alltid något litet fint att så här, vara tacksam över och tycka är kul. Liksom.
Vi som ändå är liksom nu... Ja, jag är 45 och du är 51. Att man har några relationer bakåt. Att man ändå kan se också så här... Du säger att du inte orkar med någon gnällig gubbe eller gnällig man. Liksom, och det köper jag ju så här. Men det jag inte orkar med hos mig själv... för det kan jag se att jag har haft genomgående liksom som en problematik i alla mina relationer. Och jag intervjuade en tjej som har ett sex- och kärleksberoende. Och hon berättade för mig så här... För hon har liksom jobbat länge med sin problematik. Och det började med att hon blev nykter alkoholist. Men insåg att liksom bakom det beroendet så finns det nästan hos alla som har beroende traumautlösta liksom relationsberoende. Att den gemensamma nämnaren för alla som har beroende eller behov av att döva sig och, alltså bedöva sig, de har problem i nära relationer. Vårt liksom huvudproblem är ju medberoende, liksom att vi går upp i andra fokus och att vi kanske också upplever det här gnället eller vad man ska säga som så otroligt mycket jobbigare än andra personer. Man kan inte stå fri från det, man kan inte stå fri från att agera på det, att man liksom går upp i det, att någon annan har det där kring sig och bara lever livets glada dagar ändå och skiter fullständigt i att ungarna står och gnäller. Men jag tänker att så här, jag har exceptionellt svårt för att se barn gråta. Nej, men jag tänkte, för första gången jag var barnvakt, så jag vet inte varför det minnet kom upp till mig. Det var jag och min bästa kompis som fick förtroendet att vara barnvakter till hennes kusindotter. Och det här barnet var kanske 1,5 år, skulle sova i en spjälsäng.
Och då... Det är ändå av intresse hur gamla ni var, när ni var 8 eller 22.
Nej, men vi var inte 8, vi var 12. Vi gick i 6:an eller 7:an och skulle vara barnvakt när de gick på bio. Så de skulle vara borta i 2 timmar. Och vi skulle då mata det här barnet med välling i nappflaska. Vi skulle byta en blöja och sen skulle vi lägga barnet 7:00. Det var så här, väldigt tydligt schema och de här föräldrarna var väldigt så här... Alltså jag skulle aldrig ha vågat lämna min liksom 1,5-åring med 2 13-åringar.
Harsrökande 12-åringar.
Nej, det var vi inte. Men de var väldigt så här... Det här var en unge som var inkörd på rutinerna. Då gör ni så här och så här gör ni när ni matar den. Så här. Men jag kommer ihåg redan då, för när vi då skulle lägga barnet 7:00 så ville ju inte hon sova där. Hon var ju så här, var är min mamma? Hon kunde inte prata, hon var ju så liten. Men hon grät. Och hur... Jag drabbades av denna liksom däggdjurs förtvivlan. Att så här, nej men jag var så här, vi måste plocka upp henne. Och jag minns att vi hade liksom en så här, ska vi göra det eller gör vi fel då? Får vi liksom trösta henne? Eller
ska bara se henne ligga där? Hon ska danas.
Ja, ska hon liksom, ifall, men vissa kör ju 5-minutersmetoden. Eller så här, ja, hon kommer säkert vara lite ledsen. Du vet, jag stod inte ut med att hon skulle gråta. Så det var ju bara att sitta där med henne och försöka trösta henne och greja. Och alltså 5-minutersmetoden, jag har aldrig klarat den med någon av mina 4 barn. Jag klarar inte av att höra dem gråta för 5 öre. Jag är värd, alltså mina impulser bara blixtsnabbt fixar fram 43 000 olika mutor. Mina stora barn är ju bara så här, men mamma, du är sjuk i huvudet. Du kan inte köpa den där leksaken, du kan inte köpa den där glassen. Det är 3:e glassen han äter idag. Jag är bara så här... Va? Jo, men annars så... Alltså, jag är fullkomligt värdelös med när andra människor, inklusive barn, vuxna och allt däremellan, ger uttryck för behov.
Det är därför vi är de perfekta medberoende kvinnorna.
Ja, och det är därför vi också gör slut på oss själva. För att vi får sånt ångestpåslag av att se behov som inte är täckta. Och det är ingen annans problem än mitt. antingen får jag leva under en sten i skogen för att slippa liksom utsättas för det här hela tiden och få så mycket...
High sensitive, älskling.
Ja, men high sensitive tror jag inte riktigt på. Jag tror fan mer på medberoende. Jag tror att det är inlärt. Jag tror inte det är någonting jag är född med. Jag vet ju att min mamma var likadan.
Men det är mina första minnen, att jag ser människors vars behov inte, att de blir ledsna.
Och att det bara börjar klida i mig och att jag får ångest. Liksom en oro, en känsla av att jag också är lite halvnarcissistisk, att jag tror att jag skulle vara den enda i världen som skulle kunna lösa det här. Att jag är den som typ är satt till världen för att lösa det är liksom inte så jävla charmig egenskap det heller. Att så här, nu måste jag kliva in här och styra upp typ.
Men vadå, jag fick ju tydligt den rollen uttalat i min familj. Att jag var den som kunde göra människor glada. Det ser jag ju så efteråt. Jag fick alltid 5 kronor, jag skulle sitta med när det var olika sportevenemang så att jag skulle ge tur. Det kanske låter liksom naivt, men det är också så här, hej, här skapar vi en fullblodsnarcissist, en liten buddha som bara säger, om jag sitter med, då vinner Björn Borg. Eller så här, gör pappa glad, då blir pappa glad, då blir den lilla bebisen glad. Jag är bara som en jävla riddare på någon så här gyllene häst som bara så här, ridit omkring och trott att jag har varit min största livsuppgift, att göra alla andra glada och inte känna för mycket känslor. Medan jag själv, du vet, 24/7 bara är i ett sånt jävla behov av känslor. Nu ska jag gå in på 4:e steget. 12-stegsarbetet. Med Sandra på The House. Och nu sa hon så här, nu när du går in i 4:e steget, då ska ju du göra liksom livsrannsakan över typ alla som du... Jag har blivit irriterad på eller haft någon beef med eller så. Jag var så här, hur många veckor har jag på oss? Och då tänker jag, apropå trauma som vi pratar om också, så hade ju The Holistic Psychologist, förlåt, vi får sätta beep på det där, hon hade ju en av sina så här, The Self-Healing Circle, blah, blah. Hon bara, titta tillbaka på din släkthistoria, på din släktstrauman. Mm. Och så ser du vad du själv har av det. Jag bara så här, att det är att man tänker så här, jag lever här och nu, så undrar man varför jag har den ångesten, varför är det att allting är ju liksom hundratals år i tiden fortfarande med dig nu, kanske inte tusentals år i tiden. Eller det har du ju ändå, eftersom de defekterna och egenskaperna följer med. Men då kände jag bara så här, åh, helvete, okej, då dog morfar och så fick moster komma hem och så farmor, alltså jag bara säger, det blev tungt, men att vi måste liksom inse, apropå vår historia, att så här, allt påverkar oss 24/7, och man kan vara resilient och liksom och klara mycket av det här, men om man inte är i dagens samhälle, då är man ju smoked salmon. Så att det gäller ändå. Och som Sandra sa också, du måste förstå att du lever på lånad tid. Så din bägare har liksom runnit över för länge sedan. Egentligen borde du liksom inte stå på benen. Och du måste nu bestämma dig för att välja, liksom, välja jobb, välja de liksom, partners. Alltså, du måste vara noggrann nu. För att säga, om du skulle falla ihop och liksom, bla bla, då handlar det inte om att jag är sjukskriven några veckor, utan då är det så här, torka ditt slem som rinner ner för kinden och bip, 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 bip.
Men men skitmysigt. Och det särskilt när man har hållit på så länge och hållit uppe liksom någon typ av fasad och upparbetat det där, de här medberoende tendenserna, så att de sitter i ryggmärgen så jävla mycket. Och jag betraktar ju mig som kroniker när det gäller den här förmågan att direkt kasta mig in i andras bekymmer och försöka lösa behov. Och jag måste så här, tänka aktivt hela tiden på att inte göra det. Och samtidigt så är det hela tiden ett teodicéproblem, för det skapar ju någon annan typ av ångest, att jag måste avstå det. Liksom, att jag måste hindra den impulsen, för då blir jag liksom, det skapar en otillfredsställelse i mig att inte få ge mig in i det här som jag tycker att jag är så jävla lämpad för att göra liksom. Och då kan jag uppleva sån tomhet liksom, att så här, men vem är jag då? Vad fan har jag för liksom, vad är jag satt i den här jorden för? Och så här. Men en grej som jag läste som jag också tyckte var så jävla fascinerande, jag är inne mycket på så här, nervsystemsreglering vagusnerven. Och det är Sofia är ju skitinspirerande för mig. Hon håller ju på väldigt mycket med yoga. Och även Holistic Psychology skriver ju skitmycket om liksom, nervsystemsreglering. Om man tänker sig att vi går upp i det här fight or flight-modet liksom, när vi har väldigt hög stress. Det är så begripligt och det är så enkelt. Och det är ett bra sätt att förklara liksom, varför vi har svårt att styra våra impulser. Varför vi kastar oss in i saker. När vi är i fight or flight-mode så är vi inte förmögna att vara riktigt så rationella som man annars klarar av att vara. Men jag läste, jag minns inte vem det var, men det kan ha varit Bessel van der Kork eller Gabor Maté som gjorde en sån här liten uppdatering såklart på Instagram eller någon annan inspirerad av det, men där han eller hon skrev om personer som är väldigt så här, negativa och som letar fel och som pratar väldigt mycket skit om andra och som koncentrerar sig på vad andra människor gör för fel.
Det är liksom, från det egna jaget.
Ja, ja, men det är, handlar också väldigt mycket om att man, det är människor som är försatta i fight or flight mode. För att då är hjärnan inställd på att leta fara. Och vi är inställda på att leta efter avvikelser. För det är avvikelserna som vi behöver hålla koll på för att veta om vi är utsatta för någon typ av fara. Och ju mer stress i kroppen vi har, ju mer pressade, oroliga, nervösa och liksom ångestladdade vi är, desto mer kommer vi att fokusera på det negativa. Och det är det här som kallas för den negativa spiralen. Liksom. Därför att när vi börjar se hot och faror överallt så blir vi ännu mer stressade.
Mm.
Men jag tyckte det var ett så här förlåtande sätt att se både på sig själv, för jag kan absolut hamna i såna här stråk av bitterhet och stråk av så här gud vad han är, du vet att man så här ser bara massa irritationsmoment överallt, att man när man hamnar i det modet att man måste se på sig själv och så här, vad fan är jag, vad är det som gör att jag är här? Men jag är stressad. Jag måste hämta hem nu. Jag måste se över min sömn, jag måste se över mina relationer, jag måste se över liksom min arbetssituation. Att det är ett sånt tydligt sign på att någonting inte stämmer. Därför att människor som är harmoniska, de pratar inte skit. Nej. Människor som mår bra
snackar aldrig
skit om någon. De är 0% bittra. De har ögat, örat, hjärtat riktat mot konstruktiva saker. För det är först när man har alla sina grundbehov, man tänker Maslows behovstrappa liksom, när de är tillgodosedda, det är då man kan rikta in sig på andlighet, på kärlek, på relationer. Så att liksom så här, svaret ligger nästan alltid där att så här, det är någon av de här grundnivåernas behov som inte är tillfredsställt. Jag har liksom inte en ordnad ekonomi. Jag har inte mat för dagen, bokstavligen kanske faktiskt. Och jag har inte liksom en fungerande vardag. Då kan man aldrig ägna sig åt så här, konstruktiv kärlek eller att så här, boosta andra människor eller sig själv. När man möter på en sån här trångsynt, bitter jäkel så kan man istället bara försöka tänka att det här är en människa som är i nöd. Jag tycker det var väldigt vackert på något sätt.
Ja, men jag vet. Det är, bara,
det är svårt att
det är svårt när man lever det. I det. Jag tänkte på det när jag var med killarna på Gotland i 10 dagar själv, och jag förstår ju att man hamnar i destruktiva mönster som par, så det handlar inte om att jag vill liksom kasta någon skit på någon annan. Jag förstår att vi var två om att hamna i de här mönstren, men det som jag inser är också friheten då i det kvinnliga kollektivet, där är det så här, organiskt gör vi saker, vi tränar, vi tar hand om barnen, vi litar på barnen, de litar på oss. Mm. Mat kommer fram i tid, vi har också behov av att gå en promenad, vi ser till att man täcker upp med andra barn.
Mm.
Alltså allting bara sker i någon form av organiskt orgasm. Och när jag tittar på bilderna här då från min födelsedagsvecka, nu är det några veckor sedan, så tänkte jag så första gången, nu är mitt leende tillbaka.
Mm.
Nu är mitt äkta leende tillbaka. Och vi var ju på surflogi en natt och firade min födelsedag. Och jag och Karo, vi var så fulla av liv. Vi bara, ni får hålla i oss. Vi var som unga vildhästar. Vi bara... Okej, nu tonar vi ner oss. Vi var så glada. Vi skrattade så mycket och vi liksom... Allting smakar så gott och du vet, solen var så fin. Vi var så jävla tacksamma och snygga, tyckte vi. Liksom, det var en så här bombastisk liksom, religiös upplevelse. Det var så här, nej, inget kan stoppa oss nu. Och då kände jag också såhär, det där kan du känna dig 20, 30, 40 eller 50 eller 10. Och det, bara så här, det handlar inte om att det inte kan komma tillbaka. Allting kan liksom komma tillbaka, och det tycker jag är så jävla fint liksom. Men jag tänker också på det här med att alla säger, ah, slänga av ADHD och det är ADHD hit och dit. Så kommer jag tänka på, tökte på det där. Kom du ihåg när Edward Hallowell, som är en känd forskare inom psykiatri, han skrev då 2005 i Harvard Business Review om att det kanske inte är liksom ADHD alltid, utan det kanske handlar om ADT, Attention Deficit Trait. Och att till skillnad då mot ADHD, som faktiskt är då en medfödd, vi måste bara säga det, funktionsstörning i hjärnan, det är ju ett handikapp, och det är liksom, yes sir, jag skriver under, så handlar det här då enbart om miljöpåverkan, att man har en stressad, överhettad vardag. Jag tänker på så många av mina väninnor som jag känner så här, har du verkligen ADHD? För när jag tittar på din vardag så är det en sick. Jag tycker inte så här, vi har känt varandra så länge, jag har inte känt de mönstren innan, men nu så har du ett behov av, ja, men som vi har pratat om i vår utbildning, stresshantering och ångesthantering. Då vill man ju liksom ha någonting att hålla fast vid. Om det beror på jobbet, det beror på barnen, det beror på liksom mannen. Det är väldigt svårt att inse att man själv har tagit vatten över huvudet. För det är jobbigt liksom. För man vill vara en hobby. Vad kallade du det för? Hobbit. Nej, hobbit. Man vill liksom klara vad fan som helst. Och man tror det, tills kroppen säger ifrån liksom.
När man gör en utredning för ADHD, för att man ska kunna få den diagnosen, då måste ju de här symptomen ha funnits innan man var liksom 18 år.
Ja.
Om man då gör en utredning för ADD eller ADHD när man är vuxen, så gör man ju då, man gör ju intervjuer med föräldrar och med kanske, alltså någon som fanns under ens barndom, som kan bekräfta att det här var liksom en problematik som fanns även hos en som barn. Och samtidigt så har jag tänkt en del på det där, för att eftersom man hävdar att ADHD är en medfödd funktionsstörning liksom i hjärnan, så tycker jag samtidigt att det är absurt att säga det. För jag kan ju förstå att vissa har sådana symptom när de är 2-3 år och sådär. Men du kan ju vara med om trauman redan när du är liten. Alltså skilsmässor. Om jag tittar på mig själv som barn, om jag hade gjort en utredning, så kanske jag, liksom, jag har ju flera drag av ADD tycker jag. Men jag har också drag av ADHD med liksom hyperaktivitet och sådär. Men om jag tittar på hur det var för mig som barn, jag hade ju 1000 gånger värre livsbetingelser när jag var ett barn än vad jag har nu. Och mina symptom var ju mycket värre då än vad de är nu.
Jag fattar.
Så att liksom, det är ganska fräckt att tänka att det ska vara det enda diagnoskriteriet. Att så här, du måste ha haft de här, det är ett tecken på att det är medfött, att du hade det som barn. Ja, men du kan ju ha en piss traumatiserande uppväxt, och du kan ju också ha, jag tänker att liksom för ett barns hjärna, har liksom en dysfunktionell familj eller föräldrar som inte är kapabla till omvårdnad på ett riktigt adekvat sätt, så är du ju så jävla mycket mer utsatt än när du är vuxen och har förmågan att ta hand om dig själv. Jag säger inte att det inte är medfött, men jag tycker ändå att det är värt att ställa sig frågande till det.
Jag fattar.
Och det är också väldigt många vars ADHD växer bort. Alltså 40% av alla som får diagnosen innan de är 18 år kommer inte att ha den om man gör en ny utredning. Och det är någonting som de inte så gärna pratar om. Att nej, det liksom är
nej,
så.
Men
hjärnan är plastisk och den förändras.
Ja, och det är som när man pratar med, apropå vi pratade om det där med AI. Jag lyssnade på en skitintressant intervju med han som var liksom, den högsta utvecklaren på Apple. Han bara sa, nej, men alltså det här med AIs utveckling, det är värre än klimatet. Det är värre än den ekonomiska liksom, ekonomin. Vi håller på, det här är livsfarligt liksom. Och då tänker jag så att vi bara matas in i grejer hela tiden. Och eftersom vi har vår gamla reptilhjärna som inte riktigt har lärt sig att samsas eller arbeta med vår moderna hjärna. Vilket gör att så här, vi känner någonting. Vi tror så här, jag tror ju alltid att nu måste det här göras. Jag måste göra det direkt. Jag måste måla om. Jag måste fixa. För det är ju min reptilhjärna som säger så här, nu är det bråttom. Nu känner du stress. Men om jag blir bättre på, vilket jag ska öva på nu, att varva ner och liksom ta några djupa andetag och säga så här, Stopp. Vad är det viktigaste för dig nu?
Mm.
Och det är som när jag och Fi jobbar tillsammans.
Mm.
Två ADHD-kvinnor. Och liksom, jag är så här, nej, nu ska vi inte prata mer här på rummet. Vi ska gå ner och äta frukost. Nej, nu ska inte vi prata mer, vi ska sova. Här är liksom jag som tar det kommandot. Att få liksom till en effektiv vardag och inte hamna i allt här energier och liksom prata om andra i sig själv eller hur det ska vara hit och dit, utan bara så här, okej, nu kör vi ett par timmar, sen kan vi hålla på och gegga om snubbar eller ex eller barn eller hit och dit. Men att med ADHD så hamnar man hela tiden utanför spåret. Och det är också otroligt ansträngande.
Mm.
Att det liksom inte bara, att man inte bara kan göra klart sin grej, utan på vägen dit så är det så här, det är som att man ska plocka äpplen och sen så på vägen till att liksom plocka ner de där äpplena så hittar man helt plötsligt liksom någonting annat.
Mm.
Så det vill säga att man har stått där en timme och liksom lyckats plocka ett äpple.
Mm.
Och jag tycker det är intressant hur man ska liksom, att någonting som är, man uppfattar som brådskande eller hotande, så som Anders Hansen säger, man är uppe på ett berg och man liksom, en orm! Och sen så är det en pinne. Att det, så här, det är inte vi som bestämmer att vi tror att det ska vara ett hot. För det är egentligen inget hot i den moderna världen. Men vårt kognitiva liksom, reptilhjärna säger att det är ett hot. Mm. För 1000 år sedan så dog vi av det. Liksom.
Men det är också viktigt att man har kunskaper om liksom, att det finns flera olika tillstånd som man kan förväxla med ADHD. Mm. För att nu har vi ju nått till en punkt där allmänbildningen är hyfsat hög när det gäller ADHD. Så jag tror att många läser in liksom, ja, men det måste vara det. För att den diagnosen är så välbeskriven i populärkulturen. Ja. Det är jättemånga kända människor som är öppna med den diagnosen. Så här, det är ju ganska få kända människor som är öppna med att de har en så här personlighetsstörning, narcissist.
Psykopat.
Ja, jag är lite psykopat, eller jag är liksom, har borderline. Det är liksom så här, där går det någon typ av gräns.
Mm. För det är även också, autism är ju inte många som vill säga det, eller bipolära.
Så, här. Så just ADHD är den som vi kan mest om och som jag tror att vi läser in oss själva. Men det finns ju som sagt förväxlande lika tillstånd. Alltså när man går in i någon typ av utmattning eller går upp i stress, då kan man ju temporärt få liksom problem med koncentration, man kan få problem...
Ta jävligt risiga beslut, ingen konsekvenstänk.
Ta irrationella, ja. Jag och också som Katarina Wilk och andra är inne på att även när du kommer in i liksom en hormonell obalans så kan du liksom få ADHD-liknande symptom, att du har minnesstörningar och du har svårt med liksom att fokusera. Och att du har svårt med liksom, tankeprocesser. Och det är många kvinnor som får vuxen ADHD-diagnos. Precis
i början,
när
av, klimakteriet.
Liksom, i början av klimakteriet. Så att det är viktigt att liksom, ta ett lite så här, större grepp om det, tänker jag. Om man nu ska ägna sig åt egenvård. Att försöka se det ur ett lite mer holistiskt spektra. Vad är vad? Vad är hönan? Vad är ägget? Och som sagt, jag som har ganska många så här, ADHD-symptom om man gör en liksom checklista. Det finns ju massor med sådana som är precis exakt samma diagnosmanualer som psykiatriker och psykologer använder när man gör utredning. Om man liksom tycker det är spännande och nyfiket. Och jag skårar högt på det där. Men det som gör att jag tvekar på att utreda mig, som gör att jag, det är liksom att jag så tydligt märker att det är... Att det har gått upp och ner för mig. Mina absolut värsta ADHD-symptom, det var ju i samband med att mamma gjorde sina första suicidförsök. När jag var liksom 13, 14, 15 år. Jag hade jättemycket ångest. Jag hade 0% förmåga att koncentrera mig. Jag kom för sent till varenda lektion.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you.
Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
Jag ville bara springa, röka, åka till stallet, hänga med kompisar och dricka alkohol.
Men det har ju för sig förändrats.
Och liksom var ju på språng hela tiden och så här galna, alltså så här, hyperfokus har ju alltid varit min grej, att så här sitta och tok läsa in mig på marsvin, gärna långhåriga marsvin typ. Alltså så, men sen har det där fluktuerat under livet och jag tycker inte alls att jag har haft symptom under andra delar av livet där jag inte har varit liksom utsatt för traumatiska relationer eller varit i liksom svåra. Så jag tror inte att jag har ADHD. Jag tror att jag har, eller jag vet att jag har PTSD, komplex PTSD. Det har jag faktiskt fått som diagnos.
Mm.
Och det är också viktigt att veta att det är förvillande lika symptom på det faktiskt. Men vi ska inte älta det. Nu vill jag gå vidare här i podden. För jag vill berätta för dig om en upplevelse som jag hade för 2 veckor sedan. Som jag fortfarande är liksom hög på. Vi pratade ju om det här för nästan 2 år sedan. Den vita renen och när jag och Micke hade varit och vandrat i Jämtland. Och varit uppe på berget där mamma, där vi spridde mammas aska. Vi begav oss upp dit igen, för att jag ville att mina stora killar också skulle få komma upp dit. De har inte varit där. Jag ville liksom visa Jämtland om sommaren för dem. För att Jämtland om sommaren, för er som inte har upplevt det, det är liksom, det är magiskt. Jag hade förberett mina grabbar på att nu kommer det vara helvetes väder, för det är allt i Jämtland. Vi måste packa ner regnstövlar, vi måste ha liksom sydvästhattar, vi måste ha vindjackor. Vi måste liksom förbereda oss på att möta liksom regn från sniskan och blåst och kyla. För så är det alltid när man är i Jämtland. Och vi måste också ha jättemycket myggmedel, därför att det går inte att ta sig ut utan att bli så här knottangripen deluxe. Men allt det där gjorde vi i onödan. Därför att det som varje gång som vi förtar oss den här vandringen, då tar man sig till Trillevallen, som för övrigt är en sjukt gullig liten fjällgård. Alltså högfjällshotellet Trillevallen har funnits sedan 40-talet och det ligger precis vid fjället Vällestes fot mellan Undersåker och Ottsjö. Och det är en liten skidanläggning faktiskt, där jag föreslår att vi ska åka med våra barn nästa år. För att det är så sjukt jävla
mysigt. Varför sitter jag och gråter för?
Ja, men jag tror att det bara är liksom, jag tror att du vet vad som komma skall. Och vi parkerar där och det är liksom riktigt ostadigt väder, så vi har bunkrat på oss. Men sen börjar vi vandra och du vet, molnen bara liksom dras åt sidan och vinden mojnar och vi får liksom den mest episka jävla naturupplevelse som, alltså det är, det slår aldrig fel. Det här var 4:e året som vi gjorde den här bestigningen. Det känns löjligt att säga det, för det här är ett jättelitet berg, men det är ett helt perfekt berg. Och när vi liksom går upp dit, Fox klarar av att gå själv och vi kommer upp ovanför trädgränsen och det är blommor överallt, den här explosionen av blommor och de här förkrympta fjällbjörkarna, och det mojnar. Det är liksom stilla när vi vandrar längs med Vällestes sida för att ta oss då till platsen där vi spred mammas aska. Och det är en sån vacker plats. Det är liksom, det är en dal som ligger framför en som ser ut som man tänker sig i, du vet, grottbjörnens folk.
Mm.
Det finns inga träd, det är bara mjuk böljande lav som ligger liksom inbäddat. Det ser ut som en mjuk så här säng som man bara vill lägga sig i. Ett stort omslutande landskap. Man ser inte spår av mänskligt liv förutom en liten by där borta i dalen mellan Renfjället och Välistö. Och det är byn Edsåsen där min mormor och min mormors mor, framförallt min mormors mor, det var liksom hennes hem. Och
jag älskar Edsåsen.
Ja, det är så vackert där. Och där bestämde vi oss för att sprida mammas aska med utsikt över Edsåsen från Välistö som ju var hennes favoritfjäll. Och när vi kommer till den här stenen som vi liksom har bestämt att men vi måste ha en punkt, för att det är ett stort fjäll och det fanns många ställen att förväxla med var vi nu spred den här aska, men vi hittade den här stenen. Och vi, här säger jag, här barn, det var här vi spred den. Ja, men det är då den gör entré. Den stora, vita, ensamma rentjuren. Det är helt sjukt. Och jag vill att ni som lyssnar respekterar min fasta övertygelse om att min mamma tar plats i den här renen. Och jag vill inte ha ett DM om att säga, men det här är slumpen, det är inte det, den där vita renen finns alltid på väl. Så här, please, bara liksom obey här. För att det här är min upplevelse. Och den är så sann och den är så verklig för mig. Och jag är så övertygad om att det finns liv efter döden. Jag kan inte ifrågasätta det längre. För att varje gång vi har varit där uppe, det började ju med när vi spred hennes aska. Då hade ju mamma varit död i 2 månader, eller 3 månader. Och vi hade hämtat den där askan och jag och mina bröder vandrade ju upp på Välistö för att följa hennes vilja att bli spridd därifrån. Och då ser vi den här vita renen. Så liksom helt, ni som kan renar vet att de inte är ensamma. Det är flockdjur. Och det är stora flockar med renar som vandrar runt i Jämtlandsfjällen och allt det har gjort. Men det här är alltså en ensam rentjur med de liksom mest majestätiska hornen ni kan tänka er. Och ni som vill se vittnesmål om detta kan gå in på min Instagram där jag har delat en film på den här upplevelsen. Och den här renen liksom bara står och tittar på oss och är komplett orädd. Och vi... Den står liksom bara och följer oss. Vi är där uppe på fjällets sida i det här majestätiska vädret med den här vidunderliga utsikten. Och mina barn är liksom bara så övertygade om att så här, nej, men det är mormor. De är så här, mormor Barbro står och skriker på renen. Och den är bara så här, de får komma nära. De liksom smyger sig fram och får se. Och vi står och tittar på den här renen. Vi är liksom 10 meter ifrån när den ställer sig och bara kissar och den går och betar lite. Den liksom så här, den är med oss under våra 1,5 timme långa besök på toppen.
Hela tiden.
Den är med hela tiden. Och den är med liksom nära och sen går den iväg och vi följer med. Det är så många delar i den här upplevelsen som är liksom så läkande.
Uh-huh.
Vi pratade i förra veckan om det här orgasmiska tillståndet som man har ganska svårt att hamna i om man inte typ berusar sig eller har sex. Men jag kan säga att från första steget upp på stigen mot Välistö så bara befann jag mig i ett så här helt utan ansträngning, helt gratis i det här kosmiska, orgasmiska tillståndet av bara total harmoni. När man är så här, varenda del av ens kropp är bara helt mjuk. Varenda del av ens hjärna är i fas med nuet. Att liksom inte oroa sig, inte tänka, inte fundera, inte fnula, inte problemlösa, utan bara här, nu, och få ta in det här. Och att också känna på något sätt att min mamma var ju väldigt intresserad av livet efter och hon förmedlade den väldigt tydligt. Och det kunde jag ju störa mig på när hon levde. Jag tyckte att hon var så irriterande sen, new age-ig och flummig och nyandlig och alla hennes meditationsband och hennes liksom... Och samtidigt så tänker jag att det jag är så glad att hon gav mig den kunskapen. Därför att jag tror inte att jag hade kunnat ta till mig det här om jag hade blivit fostrad som, låt säga, Sigge Eklund. En sån här tokrationell pappa som hela tiden vill hävda att det absolut inte finns någonting efteråt och allt, man är liksom totalt icke-andlig. Att hon fostrade mig till att bejaka liksom den här intuitionen och övergången mellan det som inte är och det som är. Hur mycket jag än störde mig på det då. För att jag tror som sagt att jag hade inte kunnat ha tillgång till det där annars. Och jag levde ju tillsammans med Ville, och det är någonting som jag har tänkt på nu senaste dagarna, att han var så otroligt icke-andlig. Han var liksom Sigge, förstår du?
Nej,
att det är så här, nej, han liksom, han var så irriterad på allt som var så här flummerier och allt som var liksom andlighet, och gud, kunde man bara ta och slänga på en sophög och så vidare liksom. Och jag har landat i att det var en jättestor brist i vår relation också. Det var inte bara det att han var, alltså att vi var olika på massa olika sätt, och han var ganska kontrollerande och jag kände mig ganska fången, utan det där är en sån stor del och viktig del av mig. Och jag ska inte säga att Micke, han är väldigt liksom pragmatisk och så, men han är helt och hållet respektfullt liksom orienterad kring att jag tror. Och han skulle aldrig frågasätta det, han skulle aldrig förlöjliga det, han skulle aldrig förlöjliga att jag vill gå till ett medium eller om jag berättar om mina mediala upplevelser. Och fy fan vad det är viktigt.
Att inte bli nedvärderad eller förminskad.
Eller så här förminskad. Eller att
det kommer
någon
heller aldrig mer klara av. Att
jag ska inte stå ut med det. Alltså att få den typen av upplevelser förstörda för mig av så här manliga pragmatiker. Mm. Tack men nej tack.
Mm.
Jag vill inte höra talas om det. Och vi har den här gudomliga upplevelsen. Och jag är så jävla glad att mina barn fick vara med om det här. För de är så övertygade nu. Mm. Men de är så här, ja men jag vet att det finns liv efter detta. Så det var liksom så här sjukt läkande upplevelse för oss alla. Och att jag också fick visa liksom mormors, alltså mina förmödrars plats för dem. Och de älskar det så mycket. De är bara så här, det här måste vi göra varje år. Det här är härligaste. Jag har aldrig varit på så här vacker sjö. Jag har aldrig varit på så här vackert plats. Jag har aldrig varit på så här vackert. De bara uppskattar det här enkla fjället.
Vad hände?
Jag bara, tack gode gud. Nej, men jag kommer aldrig ha problem att släppa upp dem till fjälls om somrarna.
Nästa år åker vi 3 veckor.
Ja, och sen, jag måste bara avrunda. För det var också så här, hon bjuckade oss på så jävla mycket, mamma. För sen tar vi oss till Tännforsen för att visa liksom en fors.
Ja.
Dubbla regnbågar över detta vattenfall. Och man bara, nej men det har ju aldrig hänt i världshistorien.
Nej.
Dubbla regnbågar. Det var liksom så helt... Du var så här,
vad är candid camera typ? Googla. Alltså,
här, vem har liksom hyrt in någon? Jag skämtade med Micke och sa också bara så här, har du liksom, har du typ tagit en så här uppstoppad ren och flygit hit den, bekostat någon så här helikopterförare med så här, för att liksom få
Micke,
den, tror jag.
Nog för att du har varit lite jobbig senaste året, men där hade du inte behövt, älskan. Det hade inte.
Nej, det här var liksom för mycket. Men det var fucking too much, och jag är fortfarande som sagt helt hög på den här upplevelsen och så läkt av den. Och jag är bara så tacksam. Och jag kommer bära med mig det här for life. Jag kommer göra det. Och som sagt, jag undanber mig verkligen olika så här rationella pragmatiker som har sprängande behov av att skicka DMs till mig nu om att det finns naturliga förklaringar till det här tillståndet. Tack men nej tack. Tack för att ni lyssnar.
Tack. Då ska jag berätta lite om en rolig grej som hände mig. På min födelsedag så hade ju Lotta då, min kära väninna, hon ville fixa och trixa. Så jag skulle vara där 16:00, skyndade mig från, liksom hade varit hos Ossian i Bungeladen och hos mammorna. Och liksom kom dit 4:10, då är det så här på hennes grandiosa, älskvärda Patsy och Dina sätt. Då är det liksom en solstol. De hyr varje år ett litet hus som hon kallar för Lilla Grå.
Mm.
Och det är hennes liksom, det är hennes happy place i livet.
Mm.
Och jag åker dit och det är liksom som hon är, liksom en underbar kvarleva från 87, men även i det moderna samhället. Så det är prickig rosa duk och liksom det är en liten tältbord, det är bubbel och så ligger det så här en liten rakhyvel. Så först ska jag då gå in och duscha och raka mig efter podden där Anita pratar om min kisstofs hela podden. Gå in, jag kommer ut och slår mig ner, då gör de hårinpackning, färger mina ögon, för hans ögon, hon och Thea, hennes 22-åriga dotter. De fixar mina naglar, de filar mina fötter. Du har en ny klänning. Jag får så här ansiktsmask. Det här pågår liksom i 2,5 timmar. Sen är ju alla olika liksom. Men jag behöver ju inte 2 års återhämtning. Utan efter 2,5 timmar så här, då är ju jag en ny människa.
Mm.
Mm. Men så otroligt underbart. Vi går på någon drink. Det är så här happy birthday. Jag var så här, bara liksom älskad av henne och hennes familj. Sen kom vi då till bruna dörren och det är liksom allsång och barnen är så stora nu att de liksom, du vet som Bobo sa, så det här är min roligaste semester. Han fick vara med brudarna, han började kunna tolka olika grejer. Han bara, vet du vad de gjorde? Man, de gjorde så här, vet du vad det betyder? Betyder F-I-T-T-A. Han var det roligaste, men han grät på vägen hem. Han var bara liksom så lycklig. Och så dagen efter så var det liksom födelsedagsfirande igen och vi går på bruna dörren och då är ju smalare än tår där. Min kompis Magda är ju ihop med smalare än tår. Och det här är någonting som är då för en ADHD-människa som alltid har så höga förväntningar på allting. Då ska vi till Gotland, nu senaste halvåret så är det så här, jag har inte förväntningar på någonting. Och jag har liksom haft de roligaste händelserna nu, alla vi som älskar 90-talet. Jag har liksom en förväntning om att det som har varit är kackigt.
Mm.
Och tänker jag, men gud vad då var kackigt 90-tal? Mm. Så kommer jag dit och så är det, så här, det är min livs roligaste kväll där med E-Type och så här... Och samma sak var det här, allsång. Jag bara, nej men gud, varför har jag inte trott att det här är roligt för? Som att jag är lite från Åben. Och sen är det Smalare än Tård som är liksom ett av Sveriges största coverband. Och han är liksom helt otrolig, den sångaren. Men då är det precis där, välkommen upp, våran 17-åring som fyller 18 idag, Ann Södlund. Jag bara, nej nej. Och då är det liksom, du vet, så 1,000 pers typ. Och jag är linslös i vanliga fall, men sånt där klarar jag inte av.
Nej.
Du vet, jag sitter där och liksom, hon har filmat mig.
En fyrfärd leve för den här underbara tonåringen. Hon leve, hipp hipp!
Och det som händer mitt i allt det här, när jag ändå känner så här... Men livet är ändå stort och fint och andligt. Jag känner liksom någon religiös känsla. Alltså det är tillbaka in i mig, andligheten, gudinnekänslan. Så här, jag klarar mig, jag klarar det liksom. Då sitter vårt medium där. Då kommer hon bara, Ann! Och kommer fram och kramar mig. Jag var så här, säg ingenting om svärden. Då spelar hennes man i det bandet.
Nej.
Ja, jag var så här... Okej, nej men det här är för sjukt. Hon, du vet ju hur hon är. Hon är ju en helande person. Liksom.
Där har du din mamma.
Jag vet. Och ja. Då kände jag, där fick jag liksom... Där kom min mamma. Där var mamma AK och hon. Och där fick jag min kram och min kärlek. Och liksom, vad fint. Och hej, hej. Och där satt hon hela kvällen. Jag vet inte. Man får ju liksom små tecken från Gud hela tiden.
Mm.
Och det har också hjälpt mig under den här processen. Jag var ju på en lunch med Emma Israelsson. Hon är jätteduktig smyckesdesigner. Nej, men hon blev ju känd då när 4 politiker samtidigt hade hennes halsband. Den här, jag tror att det är en duva.
Mm.
Ja. Och så sa hon så här... hon är kristen. Liksom, hon sa så här, du har liksom ett syfte här på jorden. Och det kommer bli bra. Jag vill att jag ber för dig. Jag säger... Och det kändes otroligt naturligt. Inte så här Carola som ska sjunga halleluja i glitterkläder, utan så här, vill att jag ber för dig? Jag bara, gärna. Hon bara, du ska göra det varje dag nu. Jag bara, okej. Okay. Och det kändes så här, jag vill också be för någon. Jag vill att alla ska be för alla. Det var liksom det finaste Lisa för själen jag hade fått.
Mm.
Och nu när vi var i Båstad så var ju Doreen Månsson där.
Mm.
Och hon är också uttalat kristet. Hon och Carola är bästa kompisar, går i samma kyrka. Och när hon pratar om kristendomen, då blir jag så himla peppad. Att den där gemenskapen som håller på att försvinna, hur viktig den är, och att det inte behöver vara så här, åh gud, ska vi kyska nu, och det här är inte bra för ungdomarna. Utan de moderna presser som finns är liksom otroliga ledsagare.
Mm.
Och då kände jag så här, gud, jag kanske ska börja gå lite i kyrkan. det lugnet som det ger, att man säger, när människor är då kristna på ett icke hotfullt sätt, så är ju liksom andlighet och kristendom, allting går ju hand i hand. Det behöver liksom inte vara uttalat vad det är.
Mm.
Och just det här med liksom tredje steg, lämna din makt till Gud. Så jag bara, nej, jag ska ha makt och kontroll. Så det handlar inte om det, det handlar om så här, kapitulera och be om hjälp.
Mm.
Och det är ju det svåraste man kan göra i, liksom, i den här världen. För eftersom du inte lever naturligt i stora flockar, så kan du isolera ganska länge och leva i din egna livslögn utan att någon märker någonting.
Ja, och sen är vi ju inne, som vi pratade om i förra veckans podd, om det här liksom chimära kontrollbehovet och individualismen, och att vi ska klara allting själva, och att schema lägger vi bara och rationaliserar och planerar och tänker framåt och liksom så kommer allt gå toppen. Problemet är ju att livet är ju inte så, för livet bjuder ju på överraskningar hela tiden, och det var någon som lyfte fram att liksom den gamla dängen som Darwin konstaterade, att det är inte den mest struckade eller intelligenta personen som har bäst överlevnadsförmåga, utan det är den som är mest anpassningsbar. Mm. Jag vill avsluta den här podden med ett sommar i P1-tips. Jag tycker det har varit ett jävligt skralt utbud, men jag lyssnade på hemvägen från min fjällsemester på Livia Fränkel. Och helvete, alltså det är också så en måste-lyssning för samtliga, och alla som har tonårsbarn ska också lyssna på detta. Och det är inte så fruktansvärt mörkt som man kan tro, därför att hon väver in sina förälskelser i det här. Alltså hon, om någon, visar att kärlek och hat, mörker och ljus lever alltid sida med sida, och att även om du lever i de liksom mörkaste jävla helvetes åren, så kan det liksom finnas ljusglimtar i det. Och det hon gör så storartat med den här, det måste ha fått väldigt fin hjälp av någon som har hjälpt henne att skriva både manus och producera, för att jag brukar tänka på det med överlevnadsberättelser, att man ofta använder sig av begrepp som gör att man blir alienerad ifrån det. Alltså jag tänker med så här godstransport, och du vet, så här, förintelsen är full av ett vokabulär som gör att vi har svårt att ta in.
Det blir för tungt.
Ja, bara ordet förintelseläger, vad innebär det egentligen? Hon beskriver bland annat så här, att jobba som en slav. Det är det handlar om när man pratar om de här arbetslägren. Alltså varför pratar man om läger? Det är liksom ett begrepp som är rätt svårt för oss att fatta liksom. Och ransoner och sånt där. Alltså det handlar om svält, det handlar om slaveri, det handlar om våld väldigt mycket. Och lyssna på det och låt era barn lyssna på det. Därför att jag tror som sagt att det här vokabuläret och den här, det är ett sätt för oss att hålla oss ifrån känslor när man pratar om förintelsen. För att det är så jävla obehagligt, så då vill man gärna använda sig av så här. Det är som när de rapporterar om från fronten. Man bara, vad betyder ens fronten? Alltså när man pratar om krig eller rapporterar om krig journalistiskt, så använder man sig helt plötsligt av av liksom glosor som gör att vi hamnar så långt ifrån. Och det lyckas hon slå hål på i sitt sommarprat. Och det är så otroligt viktigt att alla överlevare som lever, att vi lyssnar på dem och förstår vad som hände egentligen. För att, nej, men det är fantastiskt. Men hon pratar just om att kärlek och mörker existerar samtidigt. Och så här förälskelser och den där pirrigheten när man är så här riktigt, riktigt förälskad. Det handlar liksom lika mycket om det som hennes genombrutala jävla upplevelser förstås. Lyssningsvärt. Det måste ni verkligen ge er tid till.
Nej, men jag tänker också så här, det som vi gör nu med till exempel alla självhjälpsböcker, all liksom terapi vi ska ha, hur vi ska liksom igen då förklara att männen är så och kvinnorna är så bara för att det säljer. Det handlar om att vi liksom alinerar oss ännu mer från varandra. Jag tror liksom, vi kommer inte närma oss varandra vare sig genom forskning eller liksom att vi ska gå i terapi eller media eller läsa oss till någonting liksom. Jag tror att alla de här systemen som vi har skapat i modern tid, det har ju gjort att det har uppstått en spricka mellan kvinnor och män som liksom kanske inte är så himla på riktigt som vi tror, förstår du?
Mm.
Och då tänker jag där med som vi pratade om, att den här känslan av det som var sant och riktigt, som vi pratade om, så här, att sitta vid ett bord och äta en god middag, gör någonting för dem man älskar, att det får oss att må så bra, att vara en del av en stam, liksom, att vi måste tillbaka till den här jävla stammen och nomadlivet lite grann, alltså, så här, att vi, allting behöver inte vara så fast på samma ställe, liksom. Vi måste hitta, liksom, en, förstå någon djupare väg för att ta oss vidare och framåt, tror jag, än att bara så här, fortsätta slå i, liksom, sprickor mellan människor. Och jag tror inte vi fattar hur effektivt vi gör det när det, så här, det finns 20 böcker på marknaden som är så här, män och kvinnors olika hjärnor, män och kvinnors olika kärlekssätt, män och kvinnor, bla bla bla. Det handlar så jävla mycket om det, liksom, om hur vi sätter allting i fack, liksom. Jag tror att vi ska försöka sluta med det.
Hörrni, tack som vanligt för att ni lyssnar. Skicka gärna DMs till oss. Ni kanske har några önskemål. Och våran älskade Fråga Freud-podd kommer tillbaka. Men som sagt, vi vill också ha semester. Så ni får nöja er med Inte din morsa.
Puss, det var bra nog. Puss, puss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.